Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Nej!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje
och Zeb Zaba.
Nu är det dags igen. Alltså, vilken gala vi har haft den här helgen. Men innan det får jag ju bara fråga Zeba, hur har veckan varit?
Den har varit bra.
Ja.
Ni som har haft ögonen öppna har vi säkert läst om den nyheten som jag ville droppa i veckan, som blev droppad innan vi spelade in den här podden nu då.
Ja.
Om Kalles debut i Bellator och mot vem det blir.
Ja.
Yes.
Spännande, vi håller på den lite.
Ja, det tycker jag.
För den är nämligen med i lyssnarfrågorna. Så jag tänkte att vi kan grotta ner oss lite i den. Folk hade lite alla möjliga frågor angående den. Både motståndare och ditt och datt. Så jag har koll på motståndaren.
Yes.
Och det känns som att de flesta som har hängt med i svängen ganska länge vet egentligen vem hans motståndare är också. Borde man liksom veta.
Yes.
Men grymt. Jag var bara så här, jag försökte tänka så här snabbt, vad har jag gjort? Det känns som att jag har typ gjort inte så mycket, men jag har poddat ganska mycket också. Och sen försökt bara ladda inför den här helt galna helgen som var.
Det förstår jag.
Down Under.
Yes.
Vi hade Rostem Akman på plats, han mötte Jake Matthews och de fick bli the main event of the prelims. Och sen hade vi såklart ett riktigt, riktigt späckat fight card. Jag ska bara ta en snabb titt här på vad vi hade på kortet. Men jag känner nog lite så här att det är nog lika bra att börja med, vi kör tungviktarna. Jag ville börja med Rostem, men vi kör tungviktarna. Jorgen De Castro, Justin Taffa, båda debuterade i organisationen. Jorgen De Castro gör en liten snygg knockout.
Mark
2-10 in i runt.
Mark Huntish
ja, verkligen. Shit, vad tyckte du? Alltså, jag vet inte, så här, sen när jag liveade på Instagram dagen efter, jag brukar alltid köra en liten så här recap av det som har hänt på kvällen eller på galan innan. Gör jag på söndagarna då på min egen Instagram. Och det verkade typ som att alla så här visste vem Jorgen De Castro var, för det var så många som snackade om
inte
Jorgen.
Jag.
Nej, att alla bara Jorgen De Castro, första kreolen från Kavstan. Och jag var såhär, shit, fan, har han flygit så mycket under hanan på mig?
Nu vet vi i alla fall.
Nu vet vi.
Exakt.
Jag tror ingen i tungvikten har missat Jorgen De Castro. Vad Nej. Var din reaktion när knockouten kom?
Jävlar. Nej, men det var så här, alltså, det är två stora killar. Det var väl väntat att någon kommer somna när de träffar liksom rent, och vilken träff.
Ja, shit alltså.
Och att liksom man märker rutinen där, han vet när han får träff att då är det över. Så kör han en walk-off Mark Hunt style på den, vilket är liksom när han är down under också.
Ja.
Men det där är en kille nog att se upp för, tror jag.
Jo, det jag reagerar på var just Taffa var verkligen också att när han väl springer in, man ser att hela vänstersidan är ju öppen.
Yes.
Det är som att hans vänsterhand ungefär är ner och kliar vid lilltån.
Exakt.
Så att det var ju väldigt enkelt att bara pricka honom med den där.
Han springer ju in i den, så du kan ju tänka dig, deras 100 plus kilo möts i kollision mot varandra. Ja. Så.
Nästan lite kraft. Vibbar av Miocic mot Verdum. Det var också det att han springer rakt in, fast då jagar han ju honom längst med buren. Här sprang han istället in i honom mot buren. Men det var ju pop.
Exakt. Han ville vara offensiv men glömde det defensiva.
Ja, så. Verkligen. De Castro kammade ju hem också 50 G's baby för den knockouten. Fight of the night blev Brad Riddell, Jimmy Mularkey, vilket var en galen match också. Och sen var det ju då sista bonusen gick till Israel Adesanya som besegrade Robert Whittaker.
Yes.
Men vi får liksom hålla lite på Whittaker, för det finns otroligt mycket följdfrågor. Och det är alltså, vi har fått, tack igen för alla lyssnarfrågor. Det är super. Lyssnarfrågorna numera, för folk som inte vet, de gör man på min Instagram. Jag lägger upp en frågedekal någon gång under söndagen, och då kan ni bara dundra in era frågor till MMA-podden. Förut var det på MMA-poddens Insta, men MMA-poddens Insta, det hände inte så jättemycket där. Följ mig på Instagram @pauldelvaje, så kan ni delta i lyssnarfrågorna. Följ också
Zab Zaba.
Exakt. Så kan ni skicka era personliga frågor och tankar och funderingar.
Exakt.
Till the man with the master plan här, Sebba, som också hjälper till att besvara MMA-relaterade frågor och eventuellt några hemligheter om Carl Albrektsson och andra framtida fighters, yes, som Ferry. Så, men hörru, alltså Dan Hooker, alla är Quinta. Jag måste ge cred till båda två. Dels Dan Hooker är en stenhård kille, alla är Quinta är en stenhård kille. Dan Hooker högt upp i rankingen, alla är Quinta. Alltså, nu måste jag fråga dig, för jag känner mig alltid förvirrad varje gång jag säger högt upp i rankingen respektive lågt. Vad är det egentligen? För högt upp kan ju vara att man är placerad etta. Men det kan också vara att du är högt upp och är placerad.
Jo, absolut. Men jag tycker att topp 10 är väl ändå högt. Då är du ändå med i spelet, liksom, om man säger så. Du är
ja, men jag tänkte inte så. Jag tänkte, vad är högt jämfört med lågt på rankingen? För varje gång jag säger det så tänker jag så fan...
Nära titel då är väl högt. Säger,
eller hur?
Nära titelchans.
Och lågt blir ju att man är på 15:e plats.
Några matcher ifrån titelchans. Ja. Vi kan säga så istället.
För varje gång jag säger högt till låt så här, fan, då undrar om folk tänker att han är etta eller om han är rankad 15. Jag har bollat den här, för det kan egentligen vara vilket som. Det beror på hur man ser det.
Mm.
Om du har sprungit 15 steg, då har du sprungit högt upp i en trappa.
Ja. Vi får väl prata om det är nära och få titelmatch eller inte.
Ja, men exakt.
Att göra så.
I alla fall så låg Dan Hooker, han låg väl på 15 eller 14 plats, vill jag minnas, medan Ally Quinta var då rankad 6. Och jag gillar någonting som också gör Ally Quinta så jävla skön, det är att när han blir utmanad, alltså han tar ju en risk också, vilket risken kanske inte var värd the reward, som de brukar säga. Han torskade ju nu mot Dan Hooker och kommer ju såklart droppa några placeringar i rankingen. Men jag gillar ändå det med Ally Quinta, att han sitter inte och säger nej när folk utmanar honom. Sen betyder det inte att man ska tacka ja till varenda person som utmanar. Jag tror att det är lite så här, han och Cub Swanson lider av någon form av AI challenge med I'm gonna mess you up-syndrom. Vilket är skitspännande. Ibland vinner de. Den här gången, tyvärr, Quinta höll inte... Alltså jag kommer säga, han höll inte måttet med tanke på att Dan Hooker var så galet mycket längre. Så jag blir ordvitskung här.
Precis. Alltså grejen är så här. Du såg ju längdskillnaden, räckviddsskillnaden. Och Hooker var liksom så cerebral att kunna använda sin längd mot den kortare fighten à la Quinta och fick till det liksom avslappnat, men ändå använde sina långa vapen hela tiden. Och när han demolerade benet på à la Quinta, att han var tvungen att byta stance, så var i princip matchen vunnen. Men all respekt till à la Quinta som svingade in till de sista minuterna och försökte ändå vinna matchen. Men Hooker, vilket geni faktiskt.
Ja. Han är riktigt grym. Jag gillar verkligen Dan Hooker. Han är bara jävligt skön. Det är nog egentligen bara kort summerat så. Sen tycker jag att han gjorde en riktigt, precis som du sa, det var en smart match. Han plockade verkligen isär Ally Quinta och han nådde liksom inte fram.
Nej.
Men vad tycker du borde hända med vi börjar med...
Med Dan,
ja.
Han skickade ut en utmaning där till Dustin Poirier efter. Och Dustin svarade väl ganska snabbt att han vill ha The Leprechaun, Mr. Connor istället. Det förstår jag, det är pengar. Just nu är Dustin ett namn. Han ska väl utnyttja den exponering han har haft inför Khabib-matchen på. Kanske få en större fight. Jag tycker Hooker borde möta...
Jag kan dra rankingen så vi får den. Lättvikt, såklart. The Champ. Khabib the Eagle, Nurmagomedov. Nummer 1, Tony Ferguson. Och det är den vi alla typ är överens om att det är de två som ska mötas. Number 2 har vi Dustin Poirier. Sen 3:an är då The Irishman, Conor McGregor. Så har vi 4, Justin Gaethje. 5, Donald Cobb Cerrone. Och så då 6, vad är jag Quinta? Kommer bli Dan Hooker. Det här har inte ändrats än eftersom att det är måndag. Förändringarna brukar ske på onsdagarna, tror jag. Tisdag eller onsdag så ändras rankingen. Men så ser det ut just nu. Så det är de vi har framför oss.
Alltså, Cowboy var en fin match. Och mot The Madman skulle också vara en fin match. Om du vet vem jag pratar om, som har rankat ett snäpp högre än Cowboy.
Ja, han tänker på The Highlight också, även kallad Justin Gaethje.
Exakt, det tror jag också blir en väldigt, väldigt underhållande match.
Definitivt.
Det tror jag de kan sälja in rätt bra också, för de vet att det kommer bli, folk kommer stå upp och trada. Och vilket säljer pay-per-views.
Ja, och där vill jag ju återigen lyfta att Gaethje för första gången på väldigt många matcher har inte bara förändrat sin fysiska striking brottning, utan det känns man har blivit lite cerebral också.
Precis. Men sen är frågan om han känner att Dan Hooker kommer ta hans karriär någonstans. Men om han sitter och väntar på att få möta vinnaren, eller vinnaren mellan Khabib och Tony, eller någon Conor och Dustin, någonting där, så är det ju en bra match att hålla sig, säger man, relevant och sysselsatt med.
Ja, verkligen. Tiden. Fan, det är tufft det där, för det är en, alltså det är en otroligt smockad division, lättvikten. Alltså det är ju... Alltså du har ju hot i var och varannat hörn.
Precis.
Men, och topp 5 är ju, den är ju obehaglig. Men frågan är ju lite här, nu, Dustin vill ju möta Conor McGregor, och då får vi ändå lyfta det här med också att Conor McGregor är ju i väntan på rättegång för att ha då klappat till en äldre herre på en bar som inte ville dricka proper 12, vilket är bara helt bizarrt agerande utav Conor McGregor. Så han riskerar, jag tror att de yrkade på 6 månaders fängelse. Jag vet inte om han kommer få 6 månaders fängelse, men den största kampen han har framför sig just nu, det är den rättegången.
Precis.
Och där blir ju då frågan också, ska Dustin sitta och vänta på Conor McGregor? Jag säger inte att Dustin måste fightas mot Dan Hooker, men att sitta och hoppas på Conor McGregor, det kan också bli en ganska lång väntan.
Det kan bli någon gång om ett år, ja. Vem vet. Jag vet, alltså det vore ju en rolig match för oss fans att titta på, absolut. Men sen är frågan vad som försiggår i Dustins planering, hur han vill fortsätta sin karriär, om han ser att den här matchen är viktig just nu, eller om han kan vänta och kanske möta något större namn under tiden.
Tror du att matchen kommer se annorlunda ut än vad den gjorde första gången Dustin och Conor möttes?
Det tror jag.
På vilket sätt då?
För vi får se hur Conor nu efter det här uppehållet, vad är det för Conor som dyker upp. När de möttes första gången så var han ju på sin tier där, när han liksom bara såg omänsklig ut och hade det här it, som man säger. Han var i The Matrix. Och som sagt, allt beror på vilken Conor det är som dyker upp till rematchen. Och det tror jag avgör hela den matchens utgång.
Det har ju gått några år sedan de gick sin första match. Och båda har ju gjort väldigt intressanta resor. Det får man ju verkligen säga mellan de två. Och jag tror att det var väl ganska exakt ett år sedan. Jag tror att det var igår, eller om det är idag, det var exakt Conor, ett år sedan som Conor och Khabib möttes. Så det är länge där som han har varit från buren. Och det är ju inte jättenyligen han var, vad heter det? Det var ett ganska långt uppehåll innan det också. Alltså fan, hur långa uppehåll kan man egentligen?
Det var ett år innan, det var lite mer än ett år, va? Sen boxningsmatchen också. Så från MMA har han ju varit ifrån ett bra tag.
Ja. Men vad tror du själv om så där långa uppehåll?
Alltså det är olika, det är individuellt. Det är helt individuellt hur han anpassar sig till det och hur han laddar upp inför match. Men jag tänker mest allt runt omkring har väl påverkat hans hunger och vilja på ett annat sätt. Och det är väl det som kanske blir rätt tydligt i rematchen. Får vi se. Om det har gjort det, kanske inte alls har gjort. Conor kanske kommer in igen och är liksom... Wow, det är Conor som han såg ut för 4 år sedan.
Eller har han släckt törsten med för mycket proper 12?
Det kan ju vara det. Han kör de här promo-videosarna och så står det shottar med allt och alla. Så. Vi vet aldrig.
Alltså jag tycker det var så jävla bra. Hans, vad var det? Vad var hans aprilskämt? Champ, champ, rosé. Hur den är. Han har ju humor. Första gången de möttes, det var... september 2014, och deras karriärer har ju gått åt två helt olika håll liksom. Den ena har ju blivit multimiljardär, megaentreprenör, den andra har hållit sig till fightingen och utvecklats inom fightingen. Och här blir det då liksom, hur många bollar kan man ha i luften? Jag vet i mitt liv när jag hade för många bollar i luften, då det var MMA, det var humor, jag ville skriva bok, jag ville göra ditt och datt. Ingenting blev liksom bra. Och jag har för mig till och med att John Kavanaugh hade lite det argumentet för McGregor, att efter Khabib så var han att om han vill fightas igen, då måste vi verkligen ställa frågan varför.
Alltså det är ju fighting. Du vill göra det helhjärtat. För killen du möter eller tjejen du möter
kanske har den inställningen. Mm. Kommer du in där och är 70% och tycker det här är kul eller gör det för en paycheck, när det blir jobbigt så kommer du hitta en väg ut. Så jag tycker verkligen man ska vara dedikerad 100%. Det är slagsmål det handlar om, professionellt slagsmål. Mm. Och du ska inte ge dig in i det om du inte är 100%. Det, inte bara för din egen skull utan för fansens skull också. Folk betalar för att se dig vara 100%, inte 70%. Så...
Jag kom på en till grej. Mm. Såg du att Abdulmanap, när Magomedov hade välkomnat McGregor till Ryssland för en rematch med Khabib?
Nej.
Jag inte dök upp för
jag
att,
tror jag läste någon liten sån här notis.
Jag kom på det nu för att McGregor har ju sagt att han sa ju förut att I wanna fight Khabib in Russia. Och visa att han har fler fans i Ryssland än Khabib. Och nu sa Abdulmanap, du är välkommen, vi möter dig jättegärna. Oj, tror du att den matchen kan bli av?
Det kan den säkert bli av, det är cash. Mm. Money rules, det är det. Men sen får vi se om det liksom allt runt omkring funkar. Så att den matchen verkligen skrivs ner på papper och blir av.
Ja, det är det. För vi har eventuell jail time för Mr. McGregor.
Vi vill ju bara se matcher i slutet av dagen. Vi vill ju att alla matcher ska bli av. Så.
Ja, men det är så. Jag tyckte det var, jag vet inte vem det var jag lyssnade på. För en amerikansk journalist sa det. Han bara, allting som händer runt omkring honom i slutet av dagen, precis det du sa. Man vill ändå se honom fightas. Blir det en fight bokad, då blir alla nyfikna. Mm. Och då skiter man liksom i allting som har hänt runt omkring. Och jag är benägen att hålla med. Och jag tycker att man märker det med nästan alla. Jag tycker alla... säger att nu jävla får det vara nog. Men det är nog för att de har en större irritation till personen själva.
Det är klart.
Men sen hyllar de gamla liksom fightingstjärnor som också var rätt katastrof utanför ringen. Alltså.
Precis.
Så in the end of the day, man vill se fighterna. Men vi släpper McGregor för den här gången och nu tar vi en titt på huvudmatchen.
Yes.
Vi hade Robert Whittaker som var regerande mästaren i mellanvikt, även kallad The Reaper, även kallad Bobby Knuckles.
Exakt.
Som skulle ta sig an Israel The Last Stylebender Adesanya, som hade blivit interim mästare efter att ha besegrat Kelvin Gastelum i en stenhård femrondare som utspelade sig i april 2019. Han klev in med ett record på då 17 vinster, ingen förlust. Bobby Knuckles hade 20 vinster och endast 4 stycken förluster på sitt record. Vad gäller Israel Adesanya, alltså det som är helt galet, det är ju när man tittar, när debuterade han egentligen i UFC? Och så säger man 10 februari 2018. Mm. Alltså det är 1,5 år som han har gjort den här kometkarriären på. Jag ska bara ta en titt på McGregor för att jag vet att McGregor nämndes under den sändningen. Det tog längre tid för McGregor att plocka bältet. Mm. Han blev interim champ 2015 i juli. Han debuterade i april 2013. Men han hade också en skada som han drogs med, vilket gjorde att han var faktiskt borta mellan 23, alltså augusti till juli då han mötte Brandao, och sen i september. Han var ändå aktiv snabbt för att ta det där bältet, men han var ju borta på grund av en skada. Israel Adesanya har ju hållit en obehagligt hög aktivitet och han har blivit så jävla bra mellan varje fight. Mm. Och det var lite det jag också lyfte i senaste avsnittet på podden. Jag gjorde det även på Viaplay Fightings Facebook-sida när jag kör live-chatten. Att varje match har han gjort ett otroligt högt hopp. Hur högt hopp kan han göra mellan Kelvin Gastelum och Robert Whittaker? Mm. Det var uppenbarligen ett sjujävla högt hopp i sina skills. Mm. Eller vad säger du själv?
Alltså, stylebender är stylebender. Han bändar din stil. Mm. Och det var exakt det han gjorde. Liksom. Första ronden, han analyserade Bobby Knuckles, kände av räckvidden, kände av rytmen och de här blitzarna han gjorde. Och just det här med att han linar bakåt, hittade räckvidden. Och vi får inte glömma, han kunde ha vunnit i rond 1.
Alltså, ja, jag ger det där. Vi säger att det var 10 sekunder.
Ja, ja.
Klappan som gick.
Han hade kunnat slängt iväg den där högen och då hade matchen avbrutits där.
Han sa även det i presskonferensen, att han trodde att liksom, när han klev in så trodde han att det var över. Han bara, för att det verkade som att jag hörde inte ens gånggången heller. Det var lite otydligt när den kom.
Men jag tycker, alltså, jag är fascinerad utav hans, kan vi säga, mentalitet att kunna, om man såg entrancen också där, att han liksom
han kommer in och ändrar det här som UFC har blivit, det här uniformella, alla ser likadana ut, alla kör samma walk-in, utan nu kommer en kille med lite individualitet och liksom visar vem han är. Där har vi en stjärna. Det är precis som Conor gjorde. Han var sig själv. Du fastnar för personen, och det är samma sak här. Och ändå kunna vara så avslappnad innan matchen, som egentligen är hans livsmatch, att liksom du ska sitta och göra ett koreograferat dansnummer och sen gå in och sen ha kul. Det visar ju bara hur, alltså nivån på den här killens mentalitet, att kunna skifta om när det väl är match och hela vägen innan inte bränna energi, vara så avslappnad som möjligt, ha så kul som möjligt och sen leverera när det är dags. Och det är hatten av liksom. Det är inte många som kan göra det, utan
nej, jag håller med. Och där, det jag gillar här är också lite att om vi kollar på till exempel ONE FC, Rizin, Pride, som inte finns kvar längre. Folk gjorde entréer.
Precis.
Nu hade vi Michel Preseres gjorde ju någon, eller Michel Pereira, förlåt, var i Vancouver-galan där när Gaethje och Cabo gick. Där gjorde ju han en entré som var väldigt lång, slog massa volter och hit och dit. Och där kan man väl kanske ifrågasätta hur mycket energi man ska bränna. Men jag tycker att walk-inen som Stylebender gjorde, det var ingen energikrävande walk-in.
Alltså, nej, alltså inte att det tog energi.
Nej. Jag säger bara att vissa hade det argumentet. Ja. Oh, shit, han sitter och bränner energi under sin walk-in. Och jag sa, fast nej.
Han flowar bara, han har dansat hela livet.
Det mest avancerade han gjorde, det var att han gick väl upp på en hand. Yes. Och det är inte direkt som att det kräver skitmycket energi. Däremot att slå 5 bakåtvolter. Okej, då kan vi börja diskutera kanske om man bränner energi eller inte. Men jag tyckte att hans var lugnt. Det var simpel koreografering. Ja. Det här verkar vara hans gamla gäng som han har dansat med.
Man har känt sedan han var barn, tror jag.
Ja, han sa det. Den ena killen lärde väl honom att dansa. Han hade lärt en av dem att dansa.
Då förstår du energin han haft där. Liksom, och kommer in med den glädjen och liksom att så här, jag är untouchable nu. Ja, ja. Jag kör. Om man jämför med Whittakers entrance, när han liksom kom in med luvan över huvudet, jättespänd, jättefokuserad, bränner energi, mycket press på sig liksom. Och det blir väldigt tydligt när man ser de här kontrasterna.
Jag tyckte det kändes som en, alltså så här, Bobby Knuckles i min mening, det jag fastnade för med honom från början, och det är Robert Whittaker ifall det är någon som inte vet, att han även har ett smeknamn som är Bobby Knuckles,
a.k.a.
Det jag fastnade för med honom i början var att det var en kille som verkligen kunde byta. Han kom in med väldigt olika gameplans inför varje fight. Det var en match, jag kommer inte ihåg vem det var han mötte, men då gick han med, om det var högerhanden eller vänsterhanden, var klistrad vid käken hela matchen. Den andra handen låg längst med liksom midjan bara, och han släppte den. Och nästa match tog han ut på ett annat sätt. Men i den här, det kändes för stelt.
Det blev en kickboxningsmatch. Det blev till Adesanyas fördel.
Ja, han försökte stänga distansen.
Han försökte inte ens ta ner, han försökte inte ens clincha. De höll det till en straight kickboxningsmatch. Boxning med sparkar. Och det bjöd in, hur säger vi, det tiltade ju över till Adesanyas fördel då.
Speciellt 3 minuter in.
Absolut.
I första, då hände
då hans data läst av allt som händer, små hundradelar. Han har gjort sin kalkyl, han sätter igång.
För det jag tänkte lite på med honom också var med just Robert Whittaker, är att Israel Adesanya hade sagt i, jag vet inte vilken presskonferens, men innan så hade han sagt det: om ni tror att ni har fått liksom blueprintet, ritningen från min match med Kelvin Gastelum, då har ni fel. Det är inte det ni ska titta på. Och han hade fan rätt.
Alltså lite blueprint är det ju. Folk kommer ju in på han och träffar. Sen är det ju så att de som har träffat har inte träffat tillräckligt hårt. Men chansen finns ju alltid där att någon träffar hårt. Men när det kommer till det tekniska så är han så pass mycket överlägsen än alla andra. Men han hade det jobbigt i första ronden, men jag tror att det också var en del av att liksom känna av Robert, känna vad han har, mäta sin distans, hitta tajmingen och allt. Och sen så vred han upp det och lyckades knocka honom.
Ja, i rond 2 kom knockouten på 3 minuter och 33 sekunder. Och han blev ju prickad om och om igen.
Och jag såg intervjun där med Robert. Han säger att han är tricky att träffa. Ja. Men frågade han, det går att träffa men han är tricky, och det är just det här att han har ett avigt rörelsemönster där han står kvar med benen men överkroppen linar bak. Mm. Han kommer undan från att bli träffad själv, men på grund av sin långa reach i armarna så kan han ändå träffa dig när du försöker träffa han, samtidigt som han är skyddad själv. Och det är någonting unikt han har och som är väldigt, väldigt tricky som sagt att, att kunna komma fram och få en clean träff på han.
Nej men verkligen, och det är ju hans leanback är ju någonting som det är lite ovanligt i UFC. Mm. Det är inte det, alltså folk som följer thaiboxning, där ser man ju det ju var och varannan dag.
Det är för att du står kvar med bena och är alltså du utsätter dig själv för risk att bli nedtagen. Så.
För jag vet någon också jämför det med, jag menar han gör lite som Anderson Silva och till slut kommer han bli prickad, fast jag kommer nog säga nej där. Jag tycker inte att han gör som Anderson Silva, för att Anderson Silva till slut började leka för mycket med och det är en annan sak, alltså att vara där och förflytta dig och till att stå liksom ungefär tramsa lite som han gjorde mot Chris Weidman och till slut bli prickad. Det är inte det gamet Adesanya kör. Sen om Adesanya börjar med det gamet om 5 år, ja, det återstår att se, men just nu tycker jag inte att han gör det.
Nej.
Jag tänkte bara lite på Robert Whittaker, för det är också en grej med Robert Whittaker med hans match mot Joel Romero. Den första vann han via enhälligt domslut och den andra vann han via ett delat domslut. Och ibland så nämns det att ja, men han vann den för att to be the champ, you gotta beat the champ. Jag vill bara döda en liten myt och en skröna i det typet av citat. Det finns ingenstans i någon form av domarbeslut att det finns en fördel till en champ. Man dömer rond för rond och blir ett delat domslut därför att de har delat olika, inte för att de resonerar att den ena är champ. Mm. Så därför har han vunnit. Det var det.
Yes.
Det var det.
Det var det.
Det var inte svårare än så. Men nu är då den stora frågan, vad kommer hända med Israel Adesanya? Han gick ju direkt upp och började flippa finger mot Paulo Costa.
Yes, och den, jag tycker så här, Adesanya är en speciell person. Han kan ju välja nu att coasta, han är champ. Ligga lite, ta lite semester så ofta. Istället så väljer han den tuffaste motståndaren som finns där ute just nu. Och redan börjat bygga upp, hur säger vi, promotionen inför den matchen genom vad som hände efter den här matchen. Vilket jag tror UFC är jätteglad över, att liksom, vi har en match här så vi kan pusha ännu mer. Så jag tror att den matchen är den som kommer komma här, och säkert någon gång snart, tror jag.
Vad tror du om den matchen?
Som det ser ut nu så tror jag Adesanya vinner en ren kickboxningsmatch. Borrachina måste lägga mera press och kanske få matchen upp mot buren, gör en grisig match utav det, men ska han stå och pricka och köra det här gamet med Adesanya så kommer han nog bli släckt, tror jag. Så han måste göra en mer fysisk match, en grisig match, mera slagsmål än en kickboxning, och det tror jag han kommer göra. Kanske mixa in lite takedowns och vara den mer fysiskt starka fighten mot Adesanya.
För jag, när matchen var över, ni som lyssnar på den svenska kommenteringen, så sa jag det, alltså här och nu så tror jag att Israel Adesanya kommer vinna över Paulo Costa. Den tanken står lite kvar. Det är väldigt många som har skrivit, och tog även upp det när jag körde live på min Insta, att de tror ändå att Paulo Costa är den som kommer vinna, för att han slår hårdare och han har en helt annan press. Och så här, jag köper alla de argumenten. Personligen så tror jag ändå inte att det kommer räcka. Jag tittade också upp, för det var något jag tog upp, att jag måste dubbelkolla räckvidden på de här två. Israel Adesanyas räckvidd är 80 tum. Paulo Costa är 72.
Ja.
Det är sjukt mycket räckvidd Israel Adesanya har att spela på. Alltså,
och han utnyttjar varenda lilla inch på den där.
Så verkligen. Jag tror att han kommer att jobba precis som han gjorde med Bobby Knuckles, för jag har en känsla av att den matchen kommer att se ganska likt ut. Paulo Costa försöker göra det han alltid gör, det är att stänga distansen på alla och slå ut dem.
Precis.
Så jag tror det kommer att bli en liten kopia på den matchen, och jag tror tyvärr att den som kommer att ligga på canvasen till slut och slagga, det är fan med Paulo Costa alltså.
Men vi vet aldrig, han har fortfarande styrkan
och explosiviteten att kunna avgöra på ett slag, spark, knä, armbåge, vad det nu blir.
Så är definitivt, jag är ändå ett, jag gillar Paolo Costa. Mm. Jag tycker han är sjukt underhållande. Jag har lyft honom ganska många gånger när vi har både poddat och
båda obesegrade, så jag tror det blir en riktigt riktigt bra match.
Someone's always got to go.
Exakt.
Det är ju sjukt spännande att få en sån titelmatch.
Mm.
Det är ju jättespännande.
Precis.
Men ja, fan alltså, det är en jävla vilken match de har på G. Och jag tyckte också att jag lyssnade på recapen efter, då det var Bretta Komodo och DC, där han kom med, som stod och snackade. Och då sa han det, att det som har hänt med Israel Adesanya, att Israel Adesanya som enar folk, att hej, Adesanya's fighting this weekend, let's watch the fight.
Fast och, jag vet inte, är det han blivit så stor utanför MMA-kretsar liksom? Du går ut här, att Conor vet ju alla vem det är.
Nej, alltså där,
Adesanya
absolut.
Är fortfarande lite svår än.
Så är det ju.
Jag tror han har några, alltså i Australien och i MMA-världen, absolut, fighting-världen. Men han har ju inte blivit, han har all potential att bli den här superikonen som han själv vill bli inom MMA. Men det måste, du vet, USA, det är där han måste slå igenom ännu mer, tror jag, för att få den här recognitionen och bli superstjärna. Vilket han har liksom alla kvaliteter att bli, men...
Han har ju kallat ut Marvel också.
Ja, och det vore ju fett att de gör liksom, grejer. De kan göra någon miniserie, någon, du vet, ett Issues Magazine med han som superhjälte, någonting.
Jag tror att han kommer, för han har bett om Hollywood, han har bett om Marvel. Jag blir inte helt förvånad. Det här slog ju mig nu, alltså jag är ju ett fan av Marvel-filmerna. Slänga in honom i nästa Black Panther. Alltså förstår du vilket lyft han skulle kunna få genom det? Då har han nått ut på alla plan. Alternativt bara, för nu vet fan, jag kommer inte på vilka Marvel som är på G, men jag tror att de har en Black Panther på gång. Jag vet inte om det redan är filmad eller om det är en in the making. Blade hade de på G. Det är den som jag kommer på just nu, för Blade blev jag så jävla nyfiken på.
Han vore ju grym som Blade också.
Ja, fast där är
eller är det Wesley?
Nej, de har, vad heter han? Fan, de har, det är en sjukt bra skådespel, okay, som är den. Jag tappar bara namnet på han just nu, bara för det. Men ni som vet, ni vet. Nej, men absolut, det finns ju definitivt case för slänga in honom egentligen i vilken Marvel som helst.
Men min personliga åsikt är nog att han behöver, alltså för att bredda sig till att bli den etablerade idrottsstjärnan han vill bli, så behövs det lite mera matcher och lite mera exponering utanför fightvärlden. Ja.
Men så är det, men däremot tror jag tror att DC mer syftade på att liksom de som följer fighting,
100%,
de kommer alla enas 100%. När Adesanya är, när han
alla
har
kommer
en match
titta
på gång. Ja, ja. Och Brasilien kommer sitta om Paulo Costa, hej på här där.
Aj, 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 vilken match alltså.
Ah, shit, men okej, okay, så vad, vågar du slänga en prediction på
rond? Den matchen? Okej, okay, vi säger så här, rond 2, Adesanya kontrar med en armbåge och vinner.
Ja, galet.
Paulo Costa kliver rakt fram in i den. Natti, natti.
Ja, då är det tyst i Brasilien. Då kommer många saiskålar att falla ner på golvet.
Höra skrapandet.
Ja. Ja, shit. Det är en super, super spännande match på G. Och vi får...
Fast jag älskar Borachina. Han är... Uff.
Ja. Alltså. Nej, men jag gillar han med, och det är, alltså jag kände även med Robert Whittaker.
Jag älskade hans skjorta också. Riktigt Ric Flair guld.
Det var kul att han kallar honom för Ricky Martin också.
Exakt.
Jag tror Ricky Martin kopia.
Ja, men jag tror det kommer bli riktigt rolig build up till den matchen också. Mycket skitsnack och roliga presskonferenser som
det tror jag definitivt, för att Robert Whittaker bjuder inte riktigt upp till det heller.
Han är väldigt, nej precis, han är väldigt passiv, väldigt lugn idrottsman liksom, familjepappa. Det blev, man såg att Adesanya ville ha lite mer trash talk inför matchen, bygga upp den, men han fick tyvärr inte det.
Nej. Och jag sa ju på liven, så sa att jag tror ändå att Robert Whittaker är den som vinner. Och jag vill bara säga också att jag har bollat den tanken, och jag gillar båda två. Men jag kunde nog känna, för jag fick frågan, vem hejar du på? Så att den känslan brukar komma när matchen är igång. Och det lutade fan alltså mot Israel Adesanya redan minuten in, så kände jag, fan vad kul om han får vinna. Så ja, undermedvetet hade jag nog en viss favorisering till Adesanya. Och det manifesterade sig när matchen var igång. Och det brukar vara så. Det är vissa fighters där jag kan få den känslan att fan, jag hejar ändå lite mer på någon utav dem. Mm. Nu var det han. Men du, jag kom på, vi måste ju prata också den sista tungviktsmatchen jag höll på att missa det där.
Och Taito Ibasa. Som Whittaker ska möta härnäst.
Ja, men vi kör den först. Vad
jag har en
du?
Bra idé.
Ja.
Jack.
Ja, jag hade den också. Jag tänkte faktiskt på den med. Det skulle vara en sjukt intressant match. Båda kommer från förlust.
Precis, jag tycker det är den andra matchen som är rätt, vad säger man, rätt att göra.
Ja.
Så den matchen tycker jag är nästa match för
jag tycker den matchen är bättre än att Jack ska vänta på vinnaren Gastelum till eller förloraren Gastelum till. Här det är perfekt.
Precis.
Han alltså Robert Whittaker behöver en comeback match.
Mm.
Och då tycker jag kanske inte att han ska möta nummer två eller nummer tre rankade. Nej. Då är det perfekt med Jack som kommer från förlust, ändå var högt rankad och höll på att klättra upp i rankingen. Whittaker behöver slå bort Jack för att markera att han är den som ändå ska vara närmast en match. Jack behöver slå ut Whittaker för att bevisa att han kan beat the former champ.
Exakt.
Där vi har byggt alla case för att den matchen ska bli av.
Yes. Och så sätter vi Cannonier mot Romero.
Ja, det hade varit skönt. Shit alltså, jävla match.
En bra grej.
Mellanvikten är obehaglig, det är mellanvikt och lättvikt och välter. Det är de tre mest scary divisionerna.
Precis. Djupa divisioner också.
Verkligen.
Bara killers.
Ja.
Yes.
Med det sagt går vi över till en mycket glesare division. Tungvikt. Yes. Sergej Spivak flög down under för att ta sig an Taito Ibasa. Ja, vad kan man säga om den matchen egentligen?
Alltså, Ibasa gillar slåss. Kan inte försvara nedtagningen.
Nej.
Än, tyvärr.
Så är det ju.
Tyvärr. Och det var väldigt tydligt här liksom. Och Spivak dök liksom från andra sidan buren och lyckades stanna ner han. Så ja, hemläxa. Tyvärr alltså.
Ja, då var det ju ändå tufft för Spivak i början.
Absolut.
För Tuivasa drev ju på och gjorde en försökte göra någon form av tsunami och hitta ett snabbt avslut på Spivak. Och det såg jobbigt ut för Spivak, men han red ut den där stormen ganska oproblematiskt. Och sen till slut så, ja, i rond, det var, han tog ner honom även i första ronden. Han gjorde ju några helt galna kast alltså.
Nej, men jag säger det, det är... Det känns som att alltså, så fort Tuivasa hamnade i clinch så liksom, han lät sig själv bli nedtagen. Han gjorde inte särskilt mycket motstånd för att försöka sprala, försöka jobba sig ifrån nedtagningsförsöket, utan han blev nedtagen, satte sig på rumpan och sen därifrån tänkte han att jag ska ta mig upp, vilket inte gick. Det gick väl några gånger, men sen så tog det slut.
Ja. Alltså jag är rätt imponerad av Spivak, för när matchen började så kände jag okej, shit, Spivak kommer ju få det. Det såg liksom ut som att jag vill inte riktigt vara här blickar, men det vändes ganska fort. Det var ändå en ganska...
Han löste problemet han hade framför sig och han gjorde det med bravur, vilket var riktigt, riktigt fint faktiskt.
Taito Ibasa har just nu tre förluster på rad och det är hans tre enda förluster. Han torskade mot Dos Santos, TKO via slag. Han torskade på Decision mot Blagoj Ivanov och han blev nu submittad via en armtriangel av Sergej Spivak. Och nu är vi då vid de här klassiska tre förlusterna. Tror du att Tai Bam Bam Tuivasa får en match till? Eller tror att han...
Allt beror på matchningar med honom. För de vet ju att det är en underhållning när han får möta någon som gillar samma fighting som han gillar. Och på grund av det så tror jag att han nog kan få vara kvar. Just att de vet att det blir entertainment. Stora killar som vevar, någon kommer bli knockad. Och jag tror nog han får en till chans mot en sån motståndare. Och vinner han där så får han vara kvar. Torskar han där så klipper de honom.
Det var ju lite det som hände med Daniel Tamer. Han åkte ju på... Tre förluster, men det var ändå liksom tre bra fighter.
Det är klart, det är underhållning.
Ja, och då får man en möjlighet. Sen får vi också slänga in den lilla grejen att det är väldigt glest i tungvikt.
Precis.
Och då kan det vara lättare att få några förluster. Men jag tror däremot en fjärde förlust, då tror jag det är svårt för Tuivasa att få vara kvar. Då tror jag nog att det finns en risk att han ryker därifrån. Innan vi blickar fram på vad som händer i helgen. Karl Albrektsson har ju nu fått match.
Yes, Bellator.
Ja, debut.
Yes.
När är den?
Den 25, så fredag 25 oktober om tre veckor.
Ja.
Yes, och vi har vetat om det här ett tag och haft camp inför det här då. Han möter Phil Davis för er där ute som inte hängde med på det.
Så göra debut mot Phil Davis som en co-main event i USA är rätt stort. Visar att Bellator har förtroende för Carl och vill satsa på han. Tuff match, tuff motståndare, men Kalle är tuffare och har mött bra motstånd, så det här är bara en match som han kan skina i, med andra ord liksom. Vinst eller förlust, det finns det är bara få synas på högsta scenen, få USA:s blickar på sig och visa sin potential, och jag tror att han tar Phil Davis. Phil Davis är inte samma Phil Davis han var för 10 år sedan. Äldre man, mycket rutin, vet hur man vinner matcher, men han vet inte vad han har framför sig i kungen Carl Albrektsson.
Alltså det hade varit så jobbigt för Carl Albrektsson om du hade sagt fan, alltså jag tror ändå att Phil Davis är numret för stort för Carl och det här kommer han torska.
Skulle jag få stryk som
mig? Ja, vad fan säger du? Du är min coach, du är med, du ska stötta mig. Nej, jag är bara realist, bror.
Nej, men det är
världens möjlighet. Det är Mr. Wonderful, och för er som fortfarande är lite osäkra på vem Phil Davis är, så Phil Davis är alltså killen som egentligen, här i Sverige är han mest känd för att vara den som gav Alexander Gustafsson sin första förlust.
Yes.
Han submittade Alex, och efter det så hörde Alex av sig till Phil Davis och sa jag vill komma och träna med dig. Så han och Andreas Michael sticker till Alliance MMA och tränar med dem. Så det är anledningen till varför Alex ändå har spenderat tid i San Diego. Tränar väldigt mycket med dem. Det är flera fighters
som har varit här.
Yes.
Kalle har sparrats med Phil Davis också.
Cool.
Och det är väl det som har gett oss självförtroendet. Mm. Och det här var 2016.
För det var ju när Alex laddade inför Teixeira-matchen.
Yes, det tror jag.
För att då vet jag att Phil Davis kom till oss i Fight Week-studion och körde.
Nej, så det är ju de, vi har ju lite sparringar från då som vi liksom...
Eller 2017 kanske, skitsamma.
Någonting där i alla fall. Ja. Som har gett oss liksom självförtroendet att veta att så här, det är inga problem. Men som sagt, bra jävla match. Kul match för Kalle att få det erkännandet, tycker jag. Det var dags att folk förstår att fast han har varit borta i Japan så har han ju mött toppnamn. Och jag tror att fansen här hemma har varit så förblindade av UFC att de liksom inte riktigt har förstått att vad är det som händer på andra sidan världen, utan det är en hel organisation där de har toppatleter. Och sen är det roligt med lite MMA-matte, för Phil Davis var ju champ i Bellator
precis,
torsken mot Ryan Bader, och sen har han ju förlorat mot Vadim Nemkov, vars senaste förlust är mot just Carl Albrektsson i Rising. Så Phil har förlorat mot Vadim, som Kalle har vunnit över, så det är kul med lite sån statistik där. Och Vadim är väl den, han går väl match nu i Italien tror jag, angående vem som blir nästa titelutmanare mot Bader i lätta tungvikten. Så.
Och Bader har då Phil Davis också torskat mot 2 gånger, kan man lägga till. Phil Davis har just nu 20 vinster, 5 knockouter, 5 submission vinster, 10 stycken domslut som har gått hans väg. Han har aldrig blivit avslutad i en match, däremot alla förluster kommer via domslut. Och som du säger, Vadim Nemkov förlorade han mot i november förra året. Han vann sin senaste match mot Liam McGrary, och det var en TKO jaw injury.
Yes.
Som han styrde upp honom med. Vad gäller Mr. Albrektsson så har han i alla fall, enligt det där jag tittar nu, 9 vinster, 2 stycken förluster, och det är 4 knockouter och 3 submission vinster, och kliver just nu in med 3 stycken vinster i ryggen. 2 av dem kommer via avslut. Senaste var i april, och då var det ett omslut som gick Albrektssons väg. Och då får du en lyssnafråga, och det är inte bara en person som har ställt den, utan det är ganska många. Varför inte UFC?
För att vi vill vänta lite med UFC. Kalle 26, fyllde 26 för 2 veckor sedan. Vi känner att Bellator är ett bra steg innan vi kommer till UFC. Vilket säkert också kommer ske. Vi Bellator nu i 2 år. Ta så mycket matcher vi kan. Möt tufft motstånd. Fortsätt lära oss. Fortsätt bygga vidare på det vi gör. Och Kalle kommer bara växa ut av motståndet han får här. Kolla, han får direkt möta en ex-UFC-toppfighter i sin första match. Så vi ser att Bellator är ett självklart val just nu. Vi vill inte rusha saker.
Hur ser kontraktet ut i Bellator? För att jag har sett att till exempel vissa fighters verkar som att de också får fightas i andra organisationer.
Yes. Vi har en liten klausul i vårt kontrakt att blir vi erbjudna matcher i Japan för Rising,
med tanke på att de har en co-promotion så får vi fortfarande fightas för Japan. Men Bellator är det som går första hand.
Yes.
Samt så kan vi fightas på Superior här hemma också.
Mm.
Så det finns möjligheter för Kalle att fightas, och det är det vi ville ha. Ha mycket matcher. Och det har vi fått nu, vilket vi är väldigt, väldigt glada över. Att ha möjligheten att kunna matcha väldigt ofta om vi vill.
Mm. Fan vad spännande.
Och kul. Att det är en liten sån här game changer, att man får fightas i flera organisationer samtidigt, än att bara vara låst.
Det är grymt. Jag kan förstå det på ett sätt också. Nu producerar ju inte Bellator lika mycket som UFC gör. UFC producerar sjukt mycket, och det har man verkligen möjligheten att fightas väldigt, 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 väldigt frekvent. Ja, men det är bara stort lycka till. Nu har ni fått i alla fall lite svar på era frågor. Vi tar en blick på det som händer i helgen, och det händer mycket i helgen. Vi har både PFL, vi har ONE FC och vi har UFC. Och det är en fight night som kommer att gå av stapeln på lördag. Jag tycker att vi lägger lite fokus på co-main respektive main. Och då har vi på co-main har vi Cub Swanson mot Kron Gracie. Kron Gracie kliver in med 5 stycken vinster, oerhört känd för sin BJ och att han kommer från familjen som grundade BJ.
Och Hicksons son.
Exakt.
Han är Top Gracies son.
Exakt. Och han har då 5 vinster. Alla kommer via decision.
Yes. Submission.
Alla kommer via submission. 3 rear naked chokes, 1 triangel och 1 armbar. 4 av dem kommer i den första ronden. Den ena kommer i första ronden i minut 9:49. Men det är Rising. Där är den första ronden mycket, mycket längre. Vad gäller Cub Swanson, han har fightats oerhört mycket. 25 vinster, 11 knockouter, 4 subs, 11 förluster. 7 av dem är då via submission, och han kliver just nu in. Här har vi då det här med hur man fightas kan göra att man får fler fighter. Han har faktiskt 4 förluster på rad i UFC. Brian Ortega submittade honom. Han torskade ett domslut mot Frankie Edgar. Renato Carneiro submittade honom. Shane Burgos tog han till ett delat domslut. Nu får han då sin 5:e match mot Kron Gracie. Alltså blir han submittad av Kron Gracie, då tror jag att Cub Swansons days in the UFC are over för nu. Han kan definitivt sticka till en annan organisation, radda upp lite vinster och komma tillbaka. Men han är 35. Det är inte, är man 35 och har gått en mängden matcher, då är man inte purung. Återigen, MMA och pensionera sig som kontorist, det är 2 olika saker. Man kan pensionera sig som kontorist vid 65 eller till och med 80 ifall man känner för det. Men MMA, man fortsätter inte när man är 80.
Eller, jag har sett att Tank Abbott är där ute och skjuter på folk.
Är det så?
Yes, och vill göra comeback.
Damn, ja. Vissa behöver pengarna, tror jag att det är det handlar om.
Man vet aldrig, ja.
Vad tror du om matchen? Kron Gracie och Swanson?
Jag tror Kron vinner faktiskt. Att han lyckas komma in på kroppen på Cub, och då så tar det slut. Liksom, den nivån han besitter av jiu-jitsu är så pass hög att det blir markanta skillnader när han möter folk som inte är på samma nivå. Men Cub har ju riktigt fin boxning, bra brottning, och kan nog göra det svårt för Kron att ta sig in. Och Kron är inte den vassaste stående. Väldigt stelt, ingen rytm i det, utan det är egentligen bara ett sätt för att komma in och kunna hamna i clinch och kunna ta ner. Så där ser jag att Cub har sina chanser att vinna matchen och inte försöka hålla dig borta från honom, från liksom kroppskontakt med honom.
Just det.
Och sen gillar inte jag Kron så mycket heller.
Nej, det var precis den frågan jag skulle ställa. Varför gillar inte Sebba Kron?
När han tävlade i Rising då, så var vi ju där. Kalle tävlade ju på samma galer och så. Och han har en väldigt douche-aktig översittarkaraktär.
Mm.
Han och hans team. Och det är ingen soft kille liksom. Visst, framför kamerorna och det är surfing och jiu-jitsu och nice. Men när det kommer till allt, liksom hur du är som person, så tycker inte jag han är en skön människa. Så jag hoppas att Cub faktiskt släcker honom för min skull.
Har han sagt något speciellt?
Det är bara douchebag attityden liksom. När de kommer in i samma omklädningsrum. Hans pappa, all respekt, trevligaste människan jag har träffat, Hickson. Men till sonen där så märks det att han är en spoiled little brat som är van att ha det på sitt sätt. Och Tyvärr. Så vet ni det nu i alla fall.
Visst, ibland är det ju det, de som liksom lär sig på vägen är alltid ödmjukare, medan någon som föds in i det kan ha en annan approach. Fan, en liten kul kuriosa. Min farsa hängde ju med väldigt mycket brassar när jag var yngre. Jag är halvspanjor, ifall det är någon som inte visste det. Och galet mycket brassar som har florerat liksom i min närhet under hela min barndom. Då satt vi på middag här nu med en av min farsas äldsta vänner, och han berättar att, för han vet att jag jobbar med MMA, han bara, ja, Paul, fan, när jag var ung så bodde jag jättenära Helio Gracie. Och jag bara, va?
Oh,
han bara, vi brukade gå dit och titta när de höll på liksom övade och experimenterade med BJ. Jag bara, shit, Marco, jag hade ingen aning. Så han har fan bott där de är ifrån och liksom kände familjen Helio och studerade dem när han var ung. Han är väl idag, alltså inte Helio, utan min farsas polare är väl runt 60-70 någonting. Så det var, jag var så här,
häftigt.
Wow, ja. Grymt, jävligt coolt. Man hade liksom velat vara där. Jag skulle också vilja sitta i deras bakgata i Brasilien och studera hur de liksom fick fram alla de här låsen. Nu när det är så jävla historiskt också.
Precis.
Det måste ju vara rätt flummigt att se det som ung liten pojkat, så här, vad håller de på med? Exakt. Och sen nu idag bara, oj, shit. Alltså det var ju legendarer som skapades där.
Precis, galet. Nej, fett. Nej, så det är väl det. Så kan Cub hålla det stående, sin fina boxning, kanske till och med trolla upp en liten huvudspark däremellan. Så tror jag att han kan vinna. Men blir det grappling, så tror jag faktiskt att Kron kommer suga in något litet stryp på han. Kanske en rear naked.
Jag tror nog lite det med vad gäller Kron, speciellt med tanke på att Cub ändå har 7 stycken submission förluster på 11 stycken torskar. Det är en jävligt hög procent av, fan, det ser inte bra ut för honom på den fronten. Men ja, vi hoppar fram. Skönt att höra att du har lite, det är alltid kul när det finns så här, antingen positiva känslor till någon eller negativa, men att det är så här på ett personligt plan, att det har hänt något. Det är så för mig med Donald Cobb Cerrone, alltså jag gillar inte den killen alls. Jag har nämnt det flera gånger.
Jag såg det i någon kommentar, jag fattar inte riktigt. Vad menar de att du inte gillar? Så bara, du får förklara.
Ja, men jag kan förklara igen. När vi gjorde intervjuer igen här, då skulle han möta Robbie Lawler. Så, och jag brukar alltid liksom, jag brukar presentera mig när jag får en så här möjlighet att prata med någon one on one, då presenterar jag mig, vem jag är, jag säger vad jag gör, och det är hej, jag jobbar för Viaplay eller med då svensk TV, och jag kommenterar MMA liksom, jag kommenterar dina matcher och allting. Och när jag drar den storyn för honom, så sitter de bara helt likgiltigt och typ tittar ner i sin kaffekopp och bara han sket fullständigt i vad jag sa. Och sen när intervjun börjar, han bara, hej man, då blir han så här råskön och börjar spela värsta skönattityden. Och sen har Cowboy liksom mage nog att sitta på vissa presskonferenser och bara, backstage, då beter den här personen sig helt annorlunda och står och gör andra saker, och nu när kameran är här, då beter han sig så här. Okej, Cowboy, du kommer med den här klassiska grejen att du kritiserar folk för att göra det som är exakt du. Han är en, jag tyckte han var bara en riktig jävla skit när jag träffade han. Så jag tappade verkligen så här all skön känsla som jag hade för Cowboy. Den flög ut genom fönstret. För att han glömmer också någonting viktigt där, att även liksom journalister och folk som jobbar med det här är fans av sporten. Det är därför man har sökt sig dit. Robbie Lawler däremot, när jag berättar om honom, när jag förklarar för honom vem jag är, han bara, fan vad kul, och du vet, så här, fan, och min comeback story och allting, och skitskön. Jag bara, fan, kan jag ta en bild med dig? Ja, självklart, det är supertrevlig. Han lyssnar i alla fall och hälsar och vill veta.
Man får inte glömma, fighters är ju människor, och precis som i vanliga livet så är det vissa människor man gillar och vissa man inte tycker om, beroende på hur de är och hur de agerar. Och det är väl ändå intressant då, när man träffar de här fightersna som man förmodar och ser en sida av i media, att få se verkligheten liksom, och då ändras bilden lite.
Cowboy kan byta namn till The Actor istället, för att det är det han är. Han är en skådespelare som slänger på. Han vet hur man, han är som en klämkäck bensinmax-säljare. Hey man, ska du ha en kopp kaffe också till din bulle, eller samtidigt som du tankar bilen? Men tack och hej, som vilken jävla idiot det där var som klev in här i nös. Jag pallar inte det här jobbet. Det är lite Cowboy i min mening. Men ja, det är that's it. Joanna Jędrzejczyk tar sig an Michelle The Karate Hari Watson. Jędrzejczyk just nu 15 stycken vinster, 3 förluster, och hon torskade 2 gånger mot Namma Jones. Den ena var knockout i rond 1, det andra var ett omslut som inte gick hennes väg. Hon vann mot Tisha Torres, hon förlorade mot Shevchenko. Mm. Nu tar hon sig an Waterson. Waterson kliver just nu in med 3 stycken vinster på rad. Alla kommer via domslut. Hon torskar mot Namma Jones och Tisha Torres. Nu är det ju inte personligt, men det jag har lite svårt med Jędrzejczyk är, jag tycker hon är en fenomenal fighter, men jag kan känna att hon lägger oftast massa ursäkter på andra människor och andra saker runt omkring till varför hon har förlorat. Och hon tror hela tiden, trots förlust, att hon kommer att få fighta som bältet typ nästa match. Det har jag lite svårt med henne. Och jag tror lite att det också har kanske gett henne vissa förluster.
Hon har ett stort ego.
Ja.
Och vid förluster är ju meningen att man ska reshapa sitt ego lite, vilket hon inte har gjort. Och nej, det kommer bara vara en nackdel för henne, tror jag. Jag tror faktiskt Karate Hari vinner igen. Och att Joanna får en till förlust tyvärr. Det är lite så saker funkar i livet. Ja. Tills man lär sig, liksom. Men jag ser det att visst, Joanna stående geni, finaste i boxning kanske i UFC, men alla vet om det nu. Jag tror att Waterson är mer allround, mer fysiskt starkare än henne, och lyckas göra det som folk har gjort när hon har förlorat, det är att de tar ner henne och kontrollerar henne antingen mot buren eller på backen.
Och hon vill ju bli the mom champ också. Tror du att hon kommer kunna lyckas?
Det tror jag. Alltså hon har ju en väldigt positiv energi och bra drivkraft, och hon verkar göra det för att hon tycker det är kul att fighta, så då tror jag allt kan hända. Så länge det inte är påtvingat.
Nej. Jag lutar nog lite åt ditt håll här också. Fan, jag känner att vi tycker väldigt lika just nu, typ alla de här matcherna som har varit. Någon dag kanske kommer där vi inte tycker detsamma, och vi kan börja dra våra argument om varför vi tycker att någon annan ska vinna. Men jag tror nog fan lite det med. Däremot tror jag personligen att det kanske kommer bli ett domslut.
Det tror jag.
Jag får lite vibben av att den här kommer nog gå tiden ut. Men jag gillar Michelle Waterson. Hon känns genuin. Det känns som en genuint skön tjej. Och det är så här, när det är en genuint skön person, då känner man så här, vad fan, kan de inte bara liksom nå upp och kunna få det här bältet?
Precis. Ja,
det hade varit så jävla nice om de kunde få det. Jag håller tummarna för att Michelle Waterson vinner. Måste ju lyfta här också att Sarbosy fightas
på fredag,
i PFL. Ja, det blir natten till fredag, tror jag det. Så att på torsdag natten till fredag. Det beror på lite när prelims börjar. Ibland börjar prelims innan klockan har slagit dagen efter, om man säger så då. Han möter
Ray Cooper.
The third. Brada boy. Han förlorade mot John Howard senast. Blev avslutad via knockout. Glyco Franca besegrade Sarbosy via TKO när det var 31 sekunder kvar på ronden. Och jag kommenterade den matchen, och det var helt enkelt, han försvarade sig inte klockrent, och då kliver domaren in, och det var det som hände Sadibo. Jag tycker det här är en tuff match för Sadi.
Det tycker jag också.
För Ray Cooper är en kille som kommer vilja ta ner det här till backen, och det är Sadibos, det är hans svaghet liksom.
Alltså grejen är så här, Sadi har ju one punch knockout, eller kick, om vi säger så, sparkchansen. Och träffa Ray Cooper, tror jag, kommer de upp till bröstet på Sadibo också. Så det kommer bli väldigt... här har ju Sadi reachen, som vi har pratat om. Han kommer verkligen ha reachen. Men Coopers stil är ju en brawler. Han duckar ner huvudet och skickar krokar för att komma in i clinch och göra det till en grismatch. Liksom. Förhoppningsvis hamna på topp och skicka GMP. Jag har sett att Sadi måste röra mycket på sig och hitta sin timing för sina sparkar. Då kan det räcka med en, men det kan också bli en lång natt om det är så att det hamnar underst. Och just längdskillnaden blir då tvärtom, att är du den kortare fighten på topp, så har du enklare att kontrollera den längre fighten som ligger under, som vill ta sig upp. Mm. Och du behöver inte skapa lika stort utrymme för att skicka armbågar och slag. Men jag tror nog att Saddi tar i alla fall den här matchen på, ska vi skjuta ut en headkick.
Ja, det vore ju magiskt alltså.
Ja, jag har sett nu Saddi de här senaste veckorna och tajmingen är vass och du vet, han är ju enorm för den viktklassen, det får man inte glömma.
Verkligen.
Och jag tror att det, nog, det kan bli rätt, alltså träffar han så träffar han stenhårt och då tror jag inte Ray Cooper har så mycket att komma med. Speciellt också eftersom han blev knockad nu sist också. Så jag tror det var hans första knock kanske, va?
Ja, det är mycket möjligt.
Får man ju se hur det påverkar han också. Om man liksom tvekar och jagar Saddi och står på distans, då blir det jättejobbigt. Då åker han på en snurr kanske, vilket jag har väntat på att se Saddi vinna en match med.
Men visst är det nu, nu är det vinna eller försvinna. För nu har de väl kommit till det skedet i turneringen, va? Att är
nu är det slut, så du vinner du nu så går det ju en till match samma kväll. Exakt. Och sen är det final.
Just det.
I december. Så...
Ja, spännande.
Så det blir, oavsett vinner han nu så får han ju möta vinnaren mellan, från den andra bracketen under samma kväll. Så det blir väldigt en hård torsdag för Saddi oavsett. Vilket är fett faktiskt.
Då får vi hoppas på headkick knockout innan den första minuten.
Precis,
så han går
att
in.
Man är fräsch inför ronden eller inför match två.
Saddi, all lycka härifrån.
Saddi Boumaier.
Vi försökte få in dig till podden, men det var lite knas med mina tider. Han kom med tider, men det var jag som inte kunde. Så vi hoppas på att få in Saddi för en intervju. Vi får se efter vinsterna, så att allting går vägen. Vi ska ta upp One, men vi har glömt Rost Mackman.
Ja, jag vet, nu. Satt och fan, tänkte alltså, på det också.
Vi flög in på så mycket grejer. Kära vänner, Rost Mackman kommer. Jag ska bara snabbt gå igenom, för det är One FC också. De kommer köra en så här doubleheader, så de kör två stycken main events. Det är hur mycket matcher som helst på de här korten. Men jag kommer bara säga snabbt. Ang Lang Sang ska möta Brandon Vera. De gör upp om tungviktsbältet. Superspännande match. Vi har Shinya Aoki mot Honori Banario, som också kommer fightas på ett av korten. Det här är då fight card nummer två, har jag för mig. På kvällen, den här på natten, den här går samtidigt som UFC. Då har vi Demetrius Johnson mot Danny Kingad. Vi har Angela Lee mot Jingnan Chong. Vi har Yushin Okami mot Aglan Tani. Så, som sagt, var glada att Viaplay har 48 timmars repris, för det är på tok för mycket MMA. Jag måste dubbelkolla en grej till, för att jag har för mig att vi även har en. Måste jag scrolla lite snabbt här i datorn. Det här går inte fort, men där har vi det. På lördag kväll så har vi också Cage Warriors, nummer 108 i ordningen. Och där har vi Mason Jones, en kille som jag har hyllat väldigt, väldigt mycket, som möter Alexei Mantikivi. De kommer att göra upp. Vi har även, det finns mer fighter som är bra, så kolla in den också. Nu kör vi. Sist men inte minst, Rostam Ackman mötte Jake Matthews. De var kvällens main på prelimsen. Det gick inte Rostams väg. Den här matchen gick till domslut. Det var en skittråkig match, kort och gott. Det är lite min personliga åsikt, är att det var en skittråkig match. Rostam säger själv, när jag har läst, att han var väldigt missnöjd. Och jag tycker det är bra att han ändå har liksom den ärligheten med sig själv. För jag kan känna att ibland, jag minns det här från när jag körde stand-up till exempel, om jag gick upp och gjorde ett dåligt gig, om folk sa att det var bra, så var jag ändå fullt medveten om varför det inte var bra. Jag tror att vi behöver få den insikten och ändå kunna säga det som det är. Och det tråkiga var att han hade fingret på avtryckan, men han släppte inte.
Nej, och jag tror att han hamnade i ett tankebanor i sig själv, att vänta på det perfekta tillfället att släppa lös. Men du har 5 minuter på dig. Tiden rullar jättefort där inne. Du måste ibland också lämna över ödet till slumpen och bara, ja, jag skickar något och ser vad det öppnar upp ytterligare för möjlighet, än att sitta och vänta, tveka, vänta på rätt tillfälle. Och det var ju ungefär det som hände hela matchen, att han väntade, gjorde en liten attack, vänta istället för att bara skicka och göra det mera till, vad säger man, ta det som kommer sen istället. Och sen vet vi inte om det det var 60 000 pers han fightades inför också.
Nej, men så är det, var något jag nämnde även i kommenteringen. Alltså, det är en sak att stå på Superior med det en annan att få i Melbourne inför
exakt.
60 000.
Så det kan ju också spela in just också att den här matchen var, vad jag har hört, väldigt viktig för han i kontraktet. Han kom från en förlust. Han hoppade in på kort vassel. Det här är andra matchen. Det kan vara vinna eller försvinna.
Ja.
Och att man inte vill ta onödiga risker. Att det blir att du istället, som du sa, håller på avtryckan, men du blir ju att du inte vinner heller.
Nej.
Så ibland måste man bara, i alla fall i sista runden tyckte jag att han bara borde liksom släpp allt, gå in och bara slåss. Blir du knockad, då blir du knockad. Hellre det än att få den här känslan efter matchen att du inte presterade och gav allt du kunde. Speciellt när du är på den, ska vi säga, under den exponeringen worldwide, att alla ser dig. För det här är ju andra promoters som sitter och tittar, och är du en wild fighter så kommer du alltid ha matcher om det liksom, you bring it, men blir det så här så kommer de se åt andra. Så. Men det är bra att han har tagit åt sig det här. Jag såg att hans coach också, så då förhoppningsvis tar de lärdomar av det här. Min personliga åsikt var att han hade lite för bråttom i UFC. Han fick känna på det här internationella toppmotståndet nu ganska tidigt i sin karriär. Vilket är bra på ett sätt, men samtidigt så gör det vägen tillbaka till UFC om han nu skulle förlora kontraktet mycket längre. Men jag tror att han kommer lära sig jättemycket av det, just att du har varit på den stora scenen och mött den här toppen som är signad till topporganisationerna. Så jag tycker Rostam ska bara fortsätta träna, fortsätta tävla och liksom lär dig av den här matchen och liksom av hela upplevelsen. Jag tror till och med det var hans första match han gick utomlands.
Det är mycket möjligt.
Kan vara något sånt, att han bara fightat så här hemma. Så det är mycket saker som spelar in liksom, just psykologiskt på det. Och det blir en tung last att bära när du väl ska leverera också på matchen.
Och jag vill också säga att det krävs två för att dansa. Det vill jag vara väldigt tydlig med här. Jag säger inte att det är en dålig match på grund av Rostam Akman. Det är en dålig match på grund av båda två.
Yes.
Det hände inte så mycket. Och jag är lite förvånad också över Jake Matthews, om jag ska vara ärlig. Det är hemmaplan för honom. Alltså, han borde ha levererat mycket, mycket mer än vad han gjorde.
Det såg ut lite som en sparring. Liksom. Som
en,
de skickade ett tvåer, etter. Det hände inte så mycket. Ingen vågade liksom verkligen kliva fram att så här, visa att jag ska dominera, jag ska vinna den här matchen. Det är jag som bestämmer. Utan det var Rostam pressade men släppte inget, och Matthews skickade kontringar men utan riktig liksom, säger man, bad intentions bakom dem heller, utan lite som en sparring var det. Jag tror att
Definitivt. Och
det tråkiga är att Matthews, såg jag någon intervju, han är nöjd med matchen, vilket betyder att han kommer ju inte ta det här och tänka att nästa match vill jag bli bättre. Så jag tror där kommer Rostam komma tillbaka som en farligare fighter.
För Rostam gjorde en väldigt bra match i Globen.
Yes,
det
precis.
Var en riktigt bra
Och hade
match.
Han gjort det han gjorde i Globen här,
då hade han vunnit.
Precis. Och där släppte han på avtryckan hela tiden och verkligen så här, inte brydde sig. Och där kan man tänka att pressen kanske var lite mera för att han är på hemmaplan.
Ja, men där kan också vara det här, han hann inte tänka. Han fick matchen och det var gå in och köra. Här hann han tänka. Det var också mycket annan fokus kanske. Fan, de var tvungna att få ner alla coacher. De jobbade stenhårt för att få ner dem. De sålde väl tröjor och sålde PT för att liksom kunna få in crowdfunda pengar för att kunna få ner alla, vilket är skitbra. Det visar ju verkligen att det finns, alltså det är ju team som backar Rostam till 100%. Och det gör vi såklart här också. Men jag gillar ändå att han själv är ärlig och öppen med att det här var inte bra.
Det låste sig.
För det är det enda sättet att kunna utvecklas som fighter. Jake Matthews, som du säger, missen istället, han tycker att det var en bra match. Det var inte en match som någon någonsin kommer säga, låt oss se om den här.
Nej, precis.
Det kommer de inte göra. Men däremot Sergej Honda mot Rostam Akman i Globen, det ser jag jättegärna om. Men det handlar om att utvecklas, ta till sig, win or learn. Det är så enkelt
det är en del av resan bara.
Ja.
Och det är bara att fortsätta.
Så är det. Nu får vi bara hoppas att han får gå en match till också.
Yes, det håller vi tummarna för. Att de inte klipper kontraktet nu, utan att han får en chans till i alla fall.
Du, vi ligger så exakt på tid att vi måste ut ur det här rummet om 2 minuter. Oh. Så vi kommer inte hinna besvara några lyssnarfrågor. Men jag vet ändå att väldigt många av de lyssnarfrågorna, majoriteten av de som var ställda, handlade om det som vi har tagit upp. Så att jag tror ändå att vi har besvarat det mesta. I vanlig ordning Ni hade kunnat gjort precis vad som helst. Ni har hängt med oss här på MMA-podden. Om ni gillar det ni hör, gå in och skriv en recension ifall ni lyssnar via iTunes eller någon annanstans där man kan slänga en recension. Ge oss gärna 5 stjärnor. Om ni tar den lilla tiden och bjuda oss på det lilla, så uppskattar vi det jättemycket. Och dela den jättegärna. Om ni har sociala medier, släng upp det där. Sprid budskapet, tagga oss gärna. Ät Paul Elvaje.
Ät Seb Sabba.
Följ oss på Instagram. Vi är tillbaka igen på måndag. Och då kommer det vara så mycket MMA att gå igenom. Ja, ni hör själva. Vi får boka en 24 timmars studio så vi bara kan sitta och surra om allting. Verkligen. Hörrni, tack så jättemycket för den här gången. Så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Of I Like Radio. I Like Radio.